Ja, ni. Tro och liv står det som rubrik på den här söndagen. Tro och liv, det är alltså vår överskrift. Och kanske man skulle kunna säga att det är en av de mera jobbiga söndagarna för oss, det här med texterna. Beträffar i evangeliets tilltal till oss. För de skär ju djupt in i vårt sätt att vara, vårt sätt att leva, framför allt som kristna idag. Och blottlägger mycket av det där som vi helst inte vill se hos oss själva. Men som är så nödvändigt att ta upp och låta bli genomlyst. Tro och liv behöver gå hand i hand. Och det kan vi väl vara överens om. Och om det inte är så, ja då faller ju ansvaret väldigt tungt på oss själva. När ord och handling i vårt liv inte går hand i hand, så tappar vi ju i trovärdighet. Och det gäller i allra högsta grad oss som bär det kristna namnet. När Jesus lyfter fram de skriftlärdes och fariseernas beteende, så är det naturligtvis i första hand en kritik mot en viss grupps beteende, mot folket kan man säga då. Men det är naturligtvis i lika hög utsträckning en uppmaning till oss som lyssnar att tänka igenom det liv som vi har, hur vi lever. Och försöka att göra någonting åt det som inte stämmer i vårt liv när det gäller tro och handling. Och tro och liv. Det finns många fallgropar för oss när det gäller att låta ord och handling följas åt. Så många kompromisser har vi ägnat oss åt. Så många bortförklaringar när Bibelns ord har drabbat oss. Varför jag gjorde så eller sa det, trots att jag visste att det där var inte riktigt rätt. Och det där var inte riktigt bra. Att jag borde ha gjort något annat. Att jag borde ha sagt något annat. Borde ha stått fast vid min innersta övertygelse egentligen, va? Även om den var inopportun och det där kom för mig att, ja, hur ska det här gå då? Och lett till att människor då kanske tog avstånd ifrån mig, eller att jag fick uppleva motstånd och ifrågasättande för det som jag stod för. Den kritik som Jesus ger fariseerna är ju den här. De säger ett och gör ett annat. Ja, och det kanske kunde räcka idag. De säger ett och gör ett annat. Någonstans kan man tänka att de hade gjort en felöversättning av det som de hade uppdraget att tala om, att visa. Vad det hela egentligen går ut på. Vad det innebär att låta ord och handling, tro och liv gå hand i hand. Och det är den kritiken som Jesus ger de skriftlärda och fariseerna. Han säger inte att det de säger är fel. Märk väl, han säger inte att det de säger är fel. Han pekar bara på att det de säger ett och gör ett annat. De är inte beredda alltså att ställa upp helt och hållet på det som de undervisar och fått uppdraget att undervisa om. Och de låter de nycklar som de har fått genom sin kunskap och sin makt användas på fel sätt till deras egen fördel. Det som var förrädiskt i sammanhanget var ju att de här båda grupperna som det talas om här, de skriftlärda och fariseerna, de representerade den yttersta ledningen och tryggheten för folket. De skulle göra det i alla fall för folket. De skriftlärda hade uppdraget att tolka skrifterna. De hade kunskaperna alltså om hur Gud ville ha det, så att säga. Och fariseerna, ja, de var ju, kan vi säga, ett politiskt parti, ett religiöst politiskt parti som satt vid makten och som hade ansvar för att genomföra det som var Guds vilja, så att folket kunde veta hur de skulle leva. Något förenklat uttryckt alltså. Är det då så att man lyssnar till vad de säger, men ser att deras liv talar ett annat språk? Ja, då måste ju resultatet ofta ändå bli förvirring. Minst sagt. Och det här är ju inget ovanligt fenomen i människovärlden, i vår värld, bland människor. Allt skulle ju se totalt annorlunda ut om ord och handling alltid fick gå hand i hand hos oss. Men nu är det inte så i alla möjliga sammanhang, inte minst de andliga och etiska, så anlägger vi gärna vad man skulle kunna kalla masker. Vi säger ett och gör ett annat. Vi vet så väl vad som är rätt. Vilka som är de rätta orden, de känner vi ju till, och åsikterna. Men när det skapar problem för oss själva, ja, då vrider vi, har ni tänkt på det, då vrider vi gärna sanningen lite grann så att den ska passa oss, gagna oss själva. Och när vi gör det så är det alltid någon som drabbas. Det är kanske inte så många idag som vill tala om det som var en gång i tidernas begynnelse. Det här som första Moseboks första kapitel talar om, när människan tog saken i egna händer, som ni vet. Och gick sin egen väg, medvetna, väl medvetna om vad Gud hade sagt. Vad Gud ville. De lyssnade hellre till spännande tongångar utifrån. Ifrån ormen. Som kom med det där, det som ormen kom med, och där Guds ord blev ifrågasatt. Så att det kunde godkänna deras egen önskan och vilja, fast det egentligen inte gjorde det. Genom tiderna har dessa feltolkningar, kan vi kalla dem, eller vantolkningar av Guds vilja med dig och mig, konstrat till vårt liv och lett oss bort ifrån Gud snarare än att föra oss närmare honom. Det ligger nära till hands att se på hur det ser ut idag. Där alla, till exempel, vi ser det ju överallt, vet precis vad som ska sägas, vet precis vad som är politiskt korrekt och talar om det i tid och otid. Och man kan de rätta orden och man kan de rätta termerna. Man vet vad som ska sägas för att man ska få folket med sig. Och för att de ska få tycka att ja, men det är ju så rätt, det är ju så bra och det är ju så riktigt. För att man ska komma i åtnjutande av makten. Men sen är det ofta långt mellan ord och handling. Och på den andra sidan, på den andliga sidan, så har vi ju precis samma problem. Också där blandar man ihop Guds vilja med viljan att ha makt för egen del. Att kunna skapa sig en position, så att säga, en plattform. En slags andlig makt för att själv bli stor. Men när det kommer till kritan så lämnas ofta den sökande, den som ville ha del av det som var rätt, det som var riktigt, det som var bra, i sticket. Och den lära man förkunnar, den korrumperas lätt, den förvanskas genom att förkunnelse och liv inte går ihop hos den som ger de här signalerna. Vi behöver inte gå så långt tillbaka. Kyrkans historia är ju full av det här, men vi behöver inte gå så långt tillbaka förrän vi möter på just det här syndromet, skulle man säga, när det gäller människan och vårt sätt att fungera. I den andliga förnyelsen på 70- och 80-talen, framförallt 1970- och 1980-talet, som vi ju allesammans på sätt och vis har varit en del av, så har vi många exempel på just sådana. Jag ska inte ta några särskilda exempel, men jag tror att det finns också i er tanke vad det kan vara. Vi har många exempel på sånt andligt övermod i förkunnelse, andligt maktmissbruk som inte hade förankring i livet. Och som i livet som motsvarade det som man förkunnade och som har skapat så mycket sår och så mycket skada och så mycket bedrövelse för Kristi kropp. Många bär idag på djupa sår efter en förkunnelse där lära och liv, tro och liv inte riktigt gick ihop, utan man höll hela tiden på med det här som var ormens uppgift i paradiset, att vinkla, att vrida så att det skulle passa mig. Visst kan vi säkert säga till försvar för de som predikade och talade och stod upp på ett övermodiga och säkra, de som på sätt och vis, kan vi säga, hade ordet i sin makt, har ordet i sin makt till och med, och plattformen att agera på, att det hela skedde med gott uppsåt. Ja visst. Visst kan man säga det, men det försvarar ju ingenting. Ofta så handlar det om någon slags blind nitälskan för ordet, för Guds lag, för rättfärdighet och sanning. Om man tappar bort balansen mellan å ena sidan kärleken och å andra sidan kraven som finns där och som måste finnas där. Gud är ju kärleken med stort K, kan vi säga. Men därför så är han ju inte kravlös. Det är ingen kravlös Gud vi har. Och det där kan ju vara svårt att få ihop då, va? Egentligen så är Guds krav på oss mycket större än vi överhuvudtaget kan ställa på varandra. Men det finns en skillnad. Genom Guds oändliga kärlek till oss så kan krav och kärlek, lag och nåd, som det ständigt handlar om i Bibeln, som utgår ifrån honom, balanseras och bli fruktbart. Inte bara en slags slappt medhårsstrykeri som vi upplever idag, man kan uppleva i förkunnelse och i predikan, att det handlar bara om kärlek på något sätt, och man tappar bort det andra, och då blir kärleken egentligen ingenting, då blir den ett krav också, och det var ju inte så det var menat. Och vi tappar bort det där kraftfulla tilltalet från Gud som finns där naturligtvis hela tiden, som handlar om vår synd, vårt sätt att missbruka hans nåd och hans kärlek. Vi kan säga så här då, det var liksom inte meningen att det skulle gå så, att det skulle bli så illa, skapa så mycket skada och så mycket djupa sår som skedde. Men det hjälper ju inte ändå att på det sättet försöka bortklara, förmildra det som hände. Skadan skedde och den går inte att ta tillbaka, men det finns ett stort men, och Gud vare tack för det. Den kan förlåtas. Den kan förlåtas. Vi kan få förlåtelse för det som blev så fel fast det var så rätt tänkt. Ja, från början. Om vi ser det, om vi erkänner det, om vi lägger ner det inför Gud. Ibland talar vi om Jesu kärleksbud som om han inte alls skulle ställa några krav på oss, bara älska oss. Men Jesus säger ju själv hur tydligt som helst i Guds ord, i evangeliet, inte en enda prick av lagen ska förgås. Han kom för att fullborda den, men det, inte för att ta bort den. Inte en enda prick av lagen ska förgås. Vi kommer alltså inte undan, det gör vi inte. Lagen och nåden är lika starka delar i det som han vill visa oss och hjälpa oss att förstå. Och eftersom vi har ett skadat förhållande till Gud ända ifrån början, kan vi säga, i maktkampen, den som började i Edens lustgård, så kan balansen inte återställas med mindre än att han får tillgång till mitt liv, för att så kunna återställa balansen. Få mig att inse vad det är jag behöver för att inte ständigt hamna i det där diket som handlar om att jag trampar över i missriktat nit. Inte beredd att lämna mitt liv i hans händer. Låta honom hantera min oförmåga att finna balansen mellan lagen och nåden, mellan tro och liv. Jag är ett lysande exempel på vad som kan hända då i Paulus och det som skedde med honom. I nitälskan for han omkring och tog livet av dem som hörde Gud till. I Damaskus så fick han det klart för sig. Och han fick falla ner och ta emot Guds nåd. Och sen blir hela hans liv en predikan om just detta som handlar om balansen mellan lag och nåd. Som helhet handlar om Guds kärlek till oss. Det handlar alltså, skulle jag kunna säga, hela tiden om det här att vi behöver få ett nytt perspektiv på vem vi är, den jag är och hur jag kan bli hel igen. Så som jag var tänkt en gång från början i Guds tanke. I tisdags, jag tjänste lite grann i Kållered där man har sommarkyrka och varje tisdag så hade man kulturkväll som det heter. Och det kan vara precis vad som helst. Men den här kvällen så var Erland Forsberg där. Jag vet inte om ni känner till honom. Vår ikonmålare kan vi säga. Han finns uppe i Benareby. Och har gjort många ikoner. När jag har varit i Fästbergs kapell så finns det en ikon som han har gjort där. Och i Apelgårdens kyrka finns det en också. Han har gjort mycket sånt. Han var där och talade över ämnet. Människan, Guds ikon. Och han beskrev vad en ikon var. Och när han gjorde det så gav det mig en tanke som knyter an lite grann till det här temat som vi har. Ikoner, säger du, vad är det för någonting? Ja, väl en vag aning. Jo, vi kan säga så här helt kort att det är en konstart från tidig kristen tid. Det handlar om en bild som framställer Jesus och ofta också helgonen. Och en bild där Gud inte får avbildas. Han finns där bara som det står några bokstäver någonstans. På många ikoner så ser man de här bokstäverna, grekiska bokstäverna. H-O-N står det i korset som omger Kristus till exempel. Och vad betyder det där då? Jo, det betyder han som är. Och utgångspunkten är ju naturligtvis Mose upplevelse i den brinnande busken där han möter Gud och där han får Guds uppdrag och han säger jag är ingen talare, jag klarar inte av det här. Och så får han Aron istället som ni vet till hjälp. Men så säger han du ska gå och hälsa folket i Egyptens konung detta. Och då säger Mose men vem ska jag hälsa ifrån? Och då kommer det här med Guds namn som inte får nämnas va. Då säger han, du ska hälsa ifrån den som är. Jahve på hebreiska. Eller hur Marianne, du som är duktig på det. Eller Jahve som vi säger ibland. Du ska hälsa ifrån den som är. Men Jesus kan framställas för han är Guds människoblivne son. Han är Guds image för oss. Va? Möjligheten för oss att se vem Gud är. Och det här med ikonerna handlar om just en konstart som fungerar efter ett alldeles bestämt mönster. Vi kan säga att det är oerhört konservativt. Det är inte mycket som får ändras där. Va? Och det här mönstret som man använder i avbildandet, det handlar om ett försök att uttrycka Guds närvaro i tid och rum. Och samtidigt på något sätt uttrycka Guds eviga existens. Guds eviga närvaro hos oss. Ikon, det kommer av det grekiska ordet eikonos som betyder avbild. Just. Och det är ju så det är. Vi är alla skapade till Guds avbilder, står det så tydligt i första Mosebok. Vi är skapade till Guds avbilder. Till att återspegla Gud i tro och liv. Att vara Guds ikoner då, kan vi säga. I den här tillvaron. återspegla hans intentioner. Och när vi inte har förankring i honom som vi ska återspegla, ja, då kan inte hans intentioner med skapelsen fullföljas. Utan livet förtvinar liksom och får sjukdomssymptom som tar sig uttryck i det här som är så vanligt. Själviskhet, maktbegär och en del annat som är destruktivt. Och det skadar relationen. Relationen både mellan människa och människa som är så viktig. Men framförallt relationen mellan människa och Gud. Och det är det här som Gud ju vill återställa. När Jesus talar om hur vi ska vara så säger han att vi inte ska kalla någon fader. För det finns bara en som är värd det namnet, Gud själv. Det är ingen kritik mot att jag är far till mina barn, så att säga. De får gärna kalla mig far. Men det här är ett större sammanhang. Eller att vi ska kalla någon lärare. Det finns bara en, säger Jesus här, Kristus. Och han pekar på den framkomliga vägen som handlar om att tjäna. Att ödmjukt tjäna i kärlek. Och den enda som har visat det, vad det innebär, det är ju Jesus. Därför är det honom som vi behöver ha framför oss hela tiden när det gäller vår tro och vårt liv, för att det ska gå ihop. I övrigt så är det intressant, men det är en annan predikan, att Jesus här använder ordet Kristus om sig själv. Det finns på tre ställen i evangeliet, har jag tittat efter. Men inte i övrigt, och vi är inte vana vid det, va? Men han använder ordet Kristus om sig själv. Och vad betyder det? Jo, det betyder den utvalde. Den som Gud har utvalt för att återställa det liv som han en gång har skapat oss till. Och vill att vi ska uttrycka när vi är Guds ikoner. Det är lätt att anklaga dem som har missbrukat sin makt och sin ställning. Och genom det här orsakat människor skada. Genom att säga men inte göra, kräva utan att hjälpa, låta sig äras och tjänas utan att tjäna. Men ändå så handlar det ju inte bara om dessa som vi ibland kan anse ha förfört och misslett så många med sina ord utan att lyfta ett finger, utan att hjälpa. Egentligen så handlar det ju hela tiden om var och en av oss. Gud adresserar sig hela tiden, både till helheten, kroppen, vi är Kristi kropp, men också till varje del i den kroppen som är du och jag. Så egentligen så handlar det ju, när vi kommer till roten av hela den här problematiken, om oss själva som kristna, som Guds barn. Och vår villighet att i tro och liv ständigt på nytt söka vår utgångspunkt i honom som är Gud med oss. Jesus, han som också kallas Kristus. Och låta vårt liv ha sin utgångspunkt i honom. Och när vi tillåter honom att vara vår förebild, så kan vi efterhand formas till hans avbilder. Och det är liksom Guds intention. Formas till hans avbilder, hans ikoner, som får vara med och återspegla honom och det som han vill med hela skapelsen i vår närmiljö, och finna balans i vårt liv mellan de där två polerna som ständigt finns där. Lagen och nåden. Kärleken, nåden och lagen. Och där bara han kan hjälpa oss att hålla en sund balans i ödmjukhet inför honom som är ödmjuk. Och utan vilken vårt liv skulle vara kaos. Låt oss ta en liten stund och tillbe honom och sjunga till honom. Ni har fått ett litet blad, jag tänkte vi skulle använda det. Sätta upp några sånger. Och vi kan väl börja med den lilla sången 2, står den som här. Ge oss ho, Herre, öppnade ögon. Ge oss, o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom. Lär oss att lyssna, höra hans stämma. Ge oss, o Herre, öppnade ögon. Ge oss, o Herre, öppnade lymnus, vidröra honom. Lär oss att lyssna, höra hans stämma. Ge oss, o Herre, öppnade ögon. Mitt hjärta flödar över. Det står som nummer 23, jag vet inte varför, men jag har haft den i någon annan samling. Mitt hjärta sködar över med sköna ord jag säger. Du är den skönaste av människors barn, den skönaste. Min sång gäller en konung, en konung gäller min sång. Min sång gäller en konung gäller min sång. Mitt hjärta flödar över av sköna jag säger. Du är den skönaste av människors barn, den skönaste. Min sång gäller en konung gäller min sång. Min sång gäller en konung gäller min sång. Underbart, det är som att titta på en skön, vacker ikon med mycket lysande guld och Jesu ansikte framför sig. Bara en sång till tänkte jag att vi skulle ta. Och bara hylla honom som är konungen. Nummer 4. Jesus, du är konung ibland oss. Du har makten i din hand. Du har övervunnit det onda, du har lossat dödens band. Du är konung, konung i all evighet. Du är konung, konung klädd i härlighet. Du är konung, och din är äran i
all evighet. Jesus, du är konung nytt ibland oss. Du har makten i din hand. Du har övervunnit det onda. Du har lossat dödens band. Du är konung, konung i all evighet. Du är konung, konung klädd i härlighet. Du är konung och din äran i all evighet. Du är konung, konung klädd i all evighet. Du är konung, konung klädd i härlighet. Du är konung, du är äran i all evighet.
Amen. Vad var det nu? Det är du.